Jag tänkte den här predikan beröra lite grann de människor som vi läser om. De personer som vi läser om i samband med julevangeliet. Och lite händelser runt det och Guds handlande med de människorna. En påminnelse. Och det är ju personer som jag tror för de allra flesta av oss i alla fall är väldigt välkända. Och det finns väldigt mycket intressant runt de här människorna. Och intressant att se Guds handlande i den här situationen. Ordet blev människa, Jesus blev människa, Gud själv blev människa. Och julevangeliet är ju Guds uppenbarelse bland oss människor. Han uppenbarar sig genom att hans son föddes till människa mitt ibland oss. Och de människor som finns med här i händelserna vi läser om, och då tänker jag på Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Det är människor som representerar olika samhällsklasser och olika bakgrund. Och mitt i den här situationen, i deras livssituation, så uppenbarar sig Gud på ett helt fantastiskt sätt. I deras vardag. Allt blev annorlunda för de här människorna som vi läser om. Men ändå fortsatte livet som vanligt i det sammanhang de befann sig i. Så långt vi förstår i alla fall så blev det inga drastiska förändringar. Men ändå så blev allt annorlunda i deras liv. Vi ska titta lite grann på det. Det börjar med en prästfamilj. Det kanske vi inte tänker på så väldigt mycket. För det är ju alldeles innan Jesu födelse det utspelar sig. Och det kan vi läsa om i Lukas evangeliet. Och det är ju den här prästen Zacharias och hans fru Elisabet. Som också är av prästerlig släkt, står det. Och Elisabet, hon var ju släkt med Maria, Jesu mor. Och just att det börjar här med en prästfamilj, det är därför att Bibelns budskap, Nya testamentets budskap om att Gud blev människa, det börjar i templet. Det är väldigt viktigt, det är ingen tillfällighet att det är så. Prästen och templet, det representerar det gamla förbundet. Sen blir det en övergång här in i nya förbundet. Därför är det så viktigt just med templet och prästtjänsten här, att det börjar där. Och det berättas om Zacharias som var en äldre man. Han går in för att göra tjänst i templet och där får han en uppenbarelse. Och det berättas att han var, eller att de var barnlösa, han och hans fru. Och där får han ett löfte från Gud att han ska få en son som ska få en speciell kallelse. Han ska gå före och bana vägen, alltså förbereda vägen för Messias, för Jesus. Och det är ju Johannes, som vi kallar Johannes döparen, kommer att bli hans son. Och det står så här i Lukas 1:17. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem oersamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett. Förbereda våra hjärtan skulle Johannes göra. Zacharias, som jag sa, han var en äldre man. Han var gammal och han hade väntat länge på bönesvar. Och så kan det ju vara i våra liv också att vi får vänta länge. Och jag vet inte hur länge han hade bett om att få en son. För det var ju väldigt viktigt det här. Säkert i den här kulturen att få barn och speciellt kanske en son då. Men så plötsligt så händer det när han är där inne i templet. Och det kanske var ganska vardagligt ändå fast han gjorde tempeltjänsten. Så var det inget kanske alldeles extra, utan han kanske inte gick dit med någon speciell förväntan. Det vet vi ju inte, men man kan tänka sig bara. Men så händer det plötsligt att Gud uppenbarar sig för honom och så får han det här löftet att han ska få en son. Och genom hela historien så väljer Gud att uppenbara för några få om vad som är på gång. Andra människor förstod inte, människorna runt Zacharias och Elisabet förstod inte vad som hade hänt med Zacharias in i templet när han kom ut. Han blev ju stum ett tag också, kunde inte tala. Och den här berättelsen den kan man läsa i början av Lukas evangeliet. Jag ska inte gå in mer på den, men människorna runt omkring förstod inte. Och så var det också med de andra personerna vi ska komma till alldeles strax. Det var Gud valde att uppenbara för några få den här världsnyheten att Messias skulle födas. Och så gör Gud i Bibeln. Vi kan se det på många ställen och jag tänker mycket på Gamla testamentet också. Det var några få som förstod vad som var på gång. Några få som förstod vad Gud gjorde mitt ibland dem. De flesta människorna såg inte det här. Sonen som Zacharias och Elisabet fick, Johannes döparen, han låg några månader före Jesus hela tiden. Han föddes 6 månader innan. Han var ju släkt med Jesus och han föddes 6 månader innan. Och hans offentliga tjänst var alldeles före Jesus. Sen står det också om hans död, den var också före Jesu död. Så Johannes, han var lite innan Jesus, men alldeles direkt innan. Det är bara en liten intressant att se det där. Maria och Josef är självklara huvudpersoner här i den här berättelsen om julevangeliet. Och man kan läsa om dem både i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Där Matteus har mer versionen från Josef kan man säga. Och Lukas mer Marias syn på det hela, vad som hände. Och Maria, hon var en ung tonåring när hon fick den här uppgiften och kallelsen att bli mor till Jesus, till Messias. Och ängeln uppenbarade sig för Maria. Också mitt i vardagen, mitt i det vanliga så kommer ängeln där. Och hon blir naturligtvis alldeles förskräckt. Och så står det så här i Lukas 1:30. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och så läser vi Lukas 1:31. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Var inte rädd. Det var ju en ofattbar händelse egentligen. Att hon skulle bli gravid och få föda Messias. Det kunde hon ju aldrig fatta och aldrig förstå. Och att det skulle ske genom ett under från Gud. Att den heliga ande skulle göra det här i henne. Hon säger så här i Lukas 1:38. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon svarade ja på kallelsen och uppdraget. Men samtidigt måste det ha varit otroligt omtumlande och väldigt, väldigt svårt att förstå vad som hade skett när ängeln hade uppenbarat sig för henne. Sen berättas att Josef, han ville skiljas i hemlighet. De var ju trolovade, Josef och Maria. De hade så gott som, ja, de hade lovat att ingå äktenskap. Trolovning var någonting som var, man kan säga påminner mycket om förlovning, men det var mycket djupare. Och man hade lovat verkligen det här med att ingå äktenskap. Det var klart att man skulle gifta sig, helt klart. Och det var inte lätt att bryta en trolovning. Och för människorna runt omkring här så måste det ha varit en väldigt stor skandal det här att Maria blev gravid innan de var gifta under trolovningen. Och Josef, han ville skilja sig i hemlighet från Maria för att inte dra vanära över henne, står det. Och Josef, han var rättfärdig, läser vi också. Det var därför han ville göra det. Men Gud, han tar hand om situationen. Och han löser det på ett fantastiskt sätt. Det står så här i Matteus 1:20 att en ängel kom i drömmen till Josef. Och så säger han så här: Josef, Davids son. Så kommer det här igen. Var inte rädd. Var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ta barnet i henne, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Så Gud tar hand om situationen. Maria skulle aldrig kunna förklara att det har skett ett under. Jag har blivit gravid. Den helige ande har gjort mig gravid. Det skulle aldrig fungera att säga det till Josef. Men Gud tar hand om det. Och han uppenbarar sig och han talar till Josef. Så han förstår att det här är ett under. Det här är någonting som Gud ligger bakom. Och när Gud kallar oss, då behöver vi inte vara rädda. Och det gäller ju dig och mig idag också, ett budskap. Och att Gud tar hand om det som verkar vara omöjligt. Och det berättas också om att, som jag sa innan, att Josef, han var en rättfärdig man. Det var ju Maria också. De hade rätt ställt med Gud. Och de var förberedda, de hade hjärtat som var förberedda och mottagliga för Gud. Några andra personer som vi kan nämna är ju herdarna. De är ju väldigt centrala här också, även om det inte är, ja, berättelsen är inte så kort egentligen, för det handlar ju om vad ängeln säger och sen att de sjunger och lovar Gud. Men sen att de kommer där till Betlehem för att se vad som har skett, det berättas inte så mycket om det, bara helt kort att de kommer dit och får se barnet där. Men herdarna, de var ute på ängen och de fick höra änglasången. De blev naturligtvis rädda och förskräckta också. Men ängeln säger så här i Lukas 2:10-11: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare föds åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Var inte rädda, det kommer där igen. Det måste ju ha varit en stor chock för herdarna att se änglarna. Det berättas om att vanligtvis när en son föddes på den här tiden, då samlades släktingar och vänner för att spela och sjunga, och man basunerade ut det. Vi har fått en son, och så kom människor hem där födseln hade ägt rum, och så sjöng man och spelade och var glada och festade tillsammans. När Jesus föddes, då var det ju inte många som visste om det. Och jag kommer tillbaka till det igen här, att det går obemärkt förbi den stora massan. Det är bara några få som får reda på vad som verkligen har hänt. Och det är många gånger Guds väg. Och det kanske vi har lite svårt att förstå ibland. Men Gud verkar tycka om att handla så. Det som är mest betydelsefullt för himlen kan gå oss människor helt obemärkt förbi. Så skulle man kunna säga, uttrycka det. En stor här från himlen visar sig för änglarna, och de sjöng för herdarna. Herdar, i Gamla testamentet var det ett respekterat släkt, ett respekterat yrke. Det förstår vi när vi läser salmen också om David. Av David exempelvis. Att det var människor som var respekterade. Men på den här tiden, då var det inte riktigt så, utan man såg ner på herdarna. Det var en föraktad grupp. Det var enkla människor och kanske lite smutsiga och sådär som sysslar med att vara herdar, fåra herdar. Men Gud valde att visa just herdarna vad som hade skett. Och det är verkligen så sån Gud är. De skyndade iväg till stallet och de var de första som fick egentligen se Guds offerlamm, herdarna. Guds offerlamm, Jesus Kristus. De som befann sig längst ner i samhällsskiktet var de första som var de som fick del av världshistoriens största nyhet först. Och det säger oss verkligen någonting om hur Gud handlar. Sen har vi de vise männen också. Det är svårt att gå förbi dem. De läser vi om i Matteus evangeliet. Och det berättas ju om att hedningarna skulle komma och tillbe. Alltså de som inte var judar. Och de vise männen representerar ju hedna folken här. De var magiker och vetenskapsmän skulle man kunna säga. Från österlandet, alltså långt borta. Och de såg stjärnan och det var ju för dem ett tecken på att någonting stort hade hänt. De gick i en förväntan, de väntade att något stort skulle hända. Troligen var de förmögna och det är ju på grund av deras gåvor som de ger. Jag tänker det är ju annorlunda än Josef och Maria, de var antagligen fattiga. Som vi, om vi förstår när vi läser runt berättelsen om dem. Men de vise männen, de var förmögna antagligen. Rika människor. Troligen berättas det om, inte här i Bibeln men i forskningen, att de var meder ifrån Persien. Så de kom ganska långt ifrån. Och en del forskare menar att mederna är förfäder till kurderna. Det är ganska intressant. De reste långt och man kan säga så här att det kostar någonting för dem att komma och tillbe Jesus. Det var inte enkelt, det var inte lätt utan det var en lång och äventyrlig resa. Och först hamnar de i Jerusalem hos kung Herodes och där står det att kungen i Matteus 2 och 3 står det att kungen med hela staden blev oroliga. Det är lite märkligt påstående. Men det blev de. De blev oroliga när de hörde att de vise männen sökte efter en kung som hade fötts. Herodes han pratade med de skriftlärde. Och de pekade ut vägen enligt skrifterna då. De sa att han skulle Messias skulle födas i Betlehem. Men de skriftlärde de följde inte med de vise männen. Och det kan man ju undra, varför gjorde de inte det? Var de inte tillräckligt övertygade eller vågade de inte eller ville de inte? Det kan man ju bara spekulera. Men de följde i alla fall inte med. Utan de vise männen reste vidare själva till Betlehem. Och där fullföljde de resan. De hade fått uppenbarelsen där i sitt hemland att en kung skulle födas där i Israel. Och de ville hylla Jesus. Och vi läser i Matteus 2 och 11. De föll ner och hyllade honom. Och sen står de här olika gåvorna. Och det kan man ana lite, bara en liten parentes man kan tänka. Det profetiska här. Myrra är ju en gåva de ger. Och myrra var en olja från en växt som man bland annat använde för att smörja den dödes kropp. Och då skulle man kunna tänka att här var det något, en profetisk handling att Jesus skulle dö en dag för våra synder. Vi kan bara tänka lite så att det kan vara på det viset. De hyllar Jesus. De faller ner inför honom. Det är ju några personer här då som vi läser om. Som finns med i samband med Jesu födelse. Och det är intressant att se deras liv och Guds handlande med dem. Och bara för att sammanfatta helt kort. Så kan vi säga att Gud han svarar alltid på våra böner. Även om det kan dröja lång tid. Gud svarade på Israels folks böner om Messias. Gud svarade på Zakarias och Elisabets böner om att få en son. Men bönesvaret kom på äldre dagar. Och det kan vi också lära oss utav. Att det lönar sig att be. Det lönar sig att hålla ut. Vi ska inte ge upp i våra böner. Gud svarar alltid på bön förr eller senare. Ibland kanske det inte ens sker i våran livstid. Vi har inte löfte om det. Men Gud svarar alltid på bön. Han hör våra böner. Det får vi ta till oss. Vi behöver förbereda våra hjärtan för Jesus Kristus och för hans ankomst. Johannes uppdrag var att förbereda folket för Messias ankomst. Josef och Maria, de levde i förberedelse. De var rättfärdiga, de levde i renhet. De var tillgängliga när Gud kallade dem till deras uppdrag. De vise männen var förberedda. I det vardagliga, då kan det plötsligt ske. Och det var det som skedde med de här människorna vi har läst om. Det var just i det vardagliga livet som Gud uppenbarade sig. De var förberedda, men de visste ändå inte att Gud skulle uppenbara sig just vid den här tidpunkten. Men de var förberedda. Och så är det också i ditt och mitt liv. En kallelse, en uppmaning till dig och mig. Vi vet inte framtiden. Vi vet inte när Gud uppenbarar sig på ett speciellt sätt för oss. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka en andra gång. Men vi är kallade att leva i förberedelse, och det kan vi göra. Att vara förberedda i våra hjärtan. Och mitt i vardagen här så drar liksom Gud undan draperiet och så gläntar han lite grann på dörren till himlen. Och jag tänker på det här med herdarna. De fick verkligen se in i himlen när änglarna uppenbarade sig där i nattmörkret. När de var ute och vaktade fåren. De fick se lite grann av himlen. Så fick de höra änglasången. Det måste ju ha varit helt fantastiskt. Och de vise männen, de kom för att tillbe honom. Tillbe Jesus. Och det är också en bild på att söka Gud av hela vårt hjärta. Att lyfta vår blick så att vi kan se stjärnan som leder till Jesus. De vise männen, de tillbed och hyllade Jesus. Och det är vi också kallade att göra. Att tillbe honom, att ära honom, att hylla honom. Att lyfta våran blick och se vem är verkligen Herre. Vem är konung? Att han får regera i våra liv. Och så är det här hälsningen som kommer tillbaka ständigt. Var inte rädd. Och den hälsningen gäller dig och mig också idag när Gud kallar oss till något. Gud säger var inte rädd. Och Gud tar hand om situationen. Många gånger kan vi känna det omöjligt och svårt. Och det här går ju inte. Men Gud tar alltid hand om situationen så det blir det bästa. Säger vi ja till Gud, då tar han hand om allt. Och löser det som är omöjligt för oss människor. Det är också ett löfte från Gud. Josef, han fortsatte antagligen att snickra. Efter att Jesus hade fötts och jobba vidare med sitt arbete. Maria fortsatte antagligen, eller det vet vi att hon gjorde, fortsatte att föda barn. För Jesus fick ju också syskon. Så hon fortsatte att leva som vanligt. Herdarna fortsatte antagligen, utan att det står det, men man kan tänka sig det i alla fall, att vakta får. Och de vise männen fortsatte att studera vetenskap efter de här händelserna och det de hade upplevt. Men ändå blev allt annorlunda för dem i deras liv. Vi fortsätter vårt vardagsliv, men ändå blir allt annorlunda när vi får möta Gud, när vi får möta Jesus i våra liv. Det förvandlar allt. Jag är övertygad om att ingen av de här blev densamme efter uppenbarelserna och mötet med Gud som de fick vara med om. Och så är det också i ditt och mitt liv. Att ingenting blir någonsin detsamma efter ett möte med Jesus Kristus, vår frälsare. Men vi är ändå kallade att fortsätta leva i vardagen, i vardagslivet. Och fortsätta våra liv. Även om det kan vara svårt många gånger, så är vi ändå kallade att fortsätta och gå vidare. Ska vi be tillsammans. Herre, tack att du kom till den här jorden. Tack att du lät dig födas. Tack att du levde mitt ibland oss. Tack att du är våran frälsare och våran Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill födas i varje människas hjärta. Tack att du vill ge nytt liv i varje människa, Herre. Vi tackar dig för det. Vi vet att ingenting blir detsamma efter att du har frälst oss. Efter att du har mött oss. Efter att du har uppenbarat din sanning för oss. Så blir ingenting detsamma mer. Men hjälp oss att kunna leva och fortsätta i det du har ställt oss, Herre. Vi ber om det, Gud. Att vi får vara ljus och vi får vara vittnen för dig, Herre. Där vi går fram. Tack att du vill möta med oss var och en, Herre. Tack att du vill hjälpa oss att föra fram och bära fram budskapet om dig till den här världen, Herre, som längtar efter dig, som lever i mörker, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du ska välsigna julen för oss var och en, Herre. Du ser att det är en svår situation i vår värld och en svår situation i vårt samhälle. Men tack att du vill hjälpa oss att kunna fokusera på det som är det allra viktigaste. Tack att vi får lyfta vår blick, Herre, och se vem du är. Tack att du är Herre och Konung och tack att vi får prisa och lova ditt namn. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.